Vi har, som ni ser, ett litet speciellt program här idag. Och om ni har sett banderollen där ute så är vi mitt i en serie, Profetiskt perspektiv på populära kristna myter. Och predikan idag kommer att handla om en myt som heter En gång frälst, alltid frälst. Och Dan kommer att prata om det. Så vi har Lifestyle TV här också som är och filmar. Så vi kommer att ha en nedräkning och så kommer vi att börja med det här programmet. Jag vill ännu en gång välkomna er varmt till Profetiskt perspektiv. Det här är den tredje presentationen i serien Profetiskt perspektiv på populära kristna myter. Och vi har återigen en mycket spännande presentation framför oss. Jag hoppas att ni alla har era biblar med er och att vi kan följa med i det här studiet. Vi kommer i början att svara på lite frågor som vi fick in under gårdagen eller förra presentationen. Det kommer att finnas såna här lappar också som ni kan skriva upp era frågor på. Eller så kan du, om du tittar på det här på TV, så kan du skriva in dina frågor om du har några frågor kring det ämnet som Dan kommer att prata om. Men Vi ska börja med de frågorna som vi har. Så Dan, jag vill välkomna dig ut. Varmt välkommen. Vi har några väldigt intressanta frågor. Vi pratade om, vad var det vi pratade om igår, Dan?
Igår så pratade vi om straffet för de ogudaktiga eller helvetets eld.
Precis, och vi har fått lite frågor kring just det ämnet här. Så jag tänkte vi tar upp några av dem. Först och främst kommer en fråga här. Lider man i helvetet?
Okej. Helvetet beskrivs i Bibeln, eller helvetets eld, den eviga elden, beskrivs i Bibeln som straffet för de ogudaktiga, det slutgiltiga straffet för synd. Och det var det som Jesus gick igenom från i Getsemane trädgård och till korset. Och min fråga här inne, genom att räcka upp handen, led Jesus i Getsemane upp på korset? Led Jesus? Hur många anser att Jesus led på Getsemane upp på korset? Jesus tog straffet för syndens, orättfärdighetens straff, som i Bibeln beskrivs som helvetets eld i det slutliga straffet. Svaret är ja, mycket enkelt. Vi lider. De ogudaktiga som kommer att brinna i helvetets eld, det är en smärtsam process att separeras totalt ifrån vår himmelske far som är livet själv.
Så det kommer alltså att, det är en verklighet, helvetet är en verklighet, men det kommer inte att vara ett evigt lidande.
Precis.
Så det var det som vi pratade om igår. Så, nästa fråga så här då. Hur kan vi vara säkra på ett bokstavligt evigt liv när elden inte är evig?
Jättebra fråga. Vi pratade igår om just det att i Bibeln så talas det om en evig eld. Och vi kollade på det och vi kom fram till att Bibeln, när Bibeln talar om en evig eld, så menar inte Bibeln att elden brinner i evig tid, utan elden har eviga konsekvenser, det vill säga straffet är en evig död. Vi pratar om det och frågan är då, men hur kan vi då veta att evigt på andra ställen i Bibeln betyder just evigt? Svaret är mycket enkelt, det är helt enkelt att läsa Bibeln i ett sammanhang. Till exempel om Bibeln säger Gud är evig. Om jag då studerar Bibeln i dess sammanhang och i dess helhet, så läser jag att det här stämmer. Gud är evig, det betyder verkligen bokstavligt att Gud har existerat i all evighet. Men när vi kommer till helvetets eld och jag studerar Bibeln i dess sammanhang, alltså straffet för ogudaktigheten, så märker jag att Bibeln mycket tydligt lär ut att det inte handlar om en evig tid. Svaret är mycket enkelt. Genom att läsa Bibeln i dess sammanhang, eller texten i dess sammanhang och Bibeln i dess helhet, så förstår vi vad det är för som något som Bibeln kommunicerar med de här begreppen. Evigt liv betyder bokstavligen evigt liv. Bibeln är inte ut någonting annat någonstans i Bibeln.
Jättebra. Så vi kan verkligen ha ett hopp om evigt liv.
Absolut.
Underbart att höra. Det var de frågorna. Har ni fler frågor under tiden, så skriv ner dem. Så kommer vi att ta upp dem under nästa presentation, alltså ikväll. Då.
Ja,
tack. Jag överlämnar till dem.
Yes. Okej. Okay. Glad sabbat tillsammans. Jätteglad att vara här. Dagens presentation har titeln En gång frälst, alltid frälst. Ordet frälst betyder räddad. Räddad. Jag har lite problem att förstå de här kristna orden, de kristna termerna för några år sedan. Och jag har lärt mig idag att det här ordet betyder helt enkelt räddad. Om någon ska behöva räddas så behöver den personen befinna sig i fara, eller hur? Eller hur? Okej, okay. Så Bibeln lär ut att vi alla människor befinner oss i fara och vi behöver räddas. Men idén är den här, myten som vi kommer att prata om idag. Frågan vi ställer oss är den här. Betyder det att man, om man en gång blivit räddad, enligt vad Bibeln beskriver, att man lagt sin tro på Jesus Kristus. Betyder det att man har valt att tro på att Jesus tagit vår straff, det vill säga blivit räddad ifrån min synd. Betyder det att jag en gång fattat det beslutet, betyder det att jag aldrig någon gång i mitt liv kan fatta ett beslut att inte vilja vara räddad och inte tro på Jesus? Det är frågan, hänger ni med? En gång frälst, alltid frälst. Betyder det att jag, om jag en gång blivit räddad, betyder det att jag kommer bli räddad? Hänger vi med på vad vi pratar om? Låt oss gå in i ämnet och i det att vi studerar Bibeln förstå mer varför vi tar upp det här ämnet under titeln populära kristna myter. Innan det att vi öppnar vår Bibel vill vi be Gud att öppna våra hjärtan så det att vi kan ta emot hans ord med villighet och med ett glatt hjärta. Låt oss be till vår Gud. Ni kan gärna sitta kvar, jag vill knäböja inför min far här framme. Och kära himmelske Gud, vi är så tacksamma för att du har fört oss hit. För att vi ska kunna öppna ditt ord och studera vad du säger till oss. Vi vet Gud att det finns en fiende till dig och en fiende till ditt evangelium. Vi vet att han försöker kontrollera våra sinnen, våra tankar och vår tro. Gud, vi ber att du idag ska svinga ditt svärd, ditt ord. För att spräcka hål på den bubbla om den här populära kristna myten som handlar om din frälsning. Vi ber Gud att du ska leda oss i det att vi öppnar ditt ord med din heliga ande. Vi ber i Jesu namn. Amen. Vi ska inleda med att titta på ett exempel i Bibeln på en man. En berättelse i Gamla testamentet om en kung som hette Saul. Om ni öppnar era biblar till första Samuelsboken kapitel 10, det är det Gamla testamentet, efter de fem Moseböckerna, Josua, Domarboken, Rut. Vi kommer till två Samuelböcker. Josua, Domar, Rut, första Samuelboken, andra Samuelboken och vi ska till den första. Första Samuelboken kapitel 10. Vi ska dyka in i en berättelse om där Israels folk ska få en kung utvald till sig. Gud kallar en profet vid namn Samuel att leta rätt på en man som heter Saul. Och den här mannen ska Samuel, profeten, smörja till kung. Så Samuel letar rätt på Saul. Och vi ska nu läsa berättelsen om när Saul kallas utav Gud. När han blir smörjd till kung. Samuel talar här där vi börjar läsa. Profeten Samuel talar här med Saul. Och vi läser i vers 5. Första Samuelboken kapitel 10 och vers 5. Samuel talar till Saul och han säger: sedan kommer du till Guds Gilbea, där filisternas postering är. Och när du kommer in i staden så träffar du på en skara profeter som är på väg ner från offerhöjden med saltare, pukor, flöjt och harpa framför sig medan de själv profeterar. Vers 6. Herrens ande ska komma över dig och du ska profetera med dem och bli förvandlad till en annan människa. Samuel säger här till Saul: du ska gå ut till Guds Gilbea. Där kommer du träffa på ett gäng profeter. Och när den här händelsen sker, när det här sker, så kommer du att bli en ny människa. Profeten Samuel säger till Saul: du ska bli en ny människa. Guds ande ska komma in i dig. Bibeln undervisar om att det här är något som kallas för omvändelsen. Låt oss läsa vidare vad som står i vers 7. Bibeln säger: när du ser dessa tecken inträffa, gör då det du finner lämpligt att göra, till Gud är med dig. Och vers 8. Du ska gå före mig till Gilgal, se, jag ska komma ner till dig och offra brännoffer och gemenskapsoffer. Du ska vänta i 7 dagar tills dess att jag kommer till dig och meddelar vad du ska göra. Och sen står det i vers 9, lägg märke till vers 9. När Saul vände sig om för att gå ifrån Samuel, förvandlade Gud hans hjärta. Vad gjorde Gud med Saul? Vad sa ni? Han förvandlade Sauls hjärta, eller hur? Han förvandlade Sauls hjärta. Det här, som sagt, det som vi talar om i Bibeln är när Gud skapar ett nytt hjärta i oss. Omvändelsen, när vi valt att tro på Messias som vår frälsare, skapar Gud en ny, gör oss Gud oss till en ny skapelse. Ett nytt hjärta kommer in i oss. Lägg märke till vad som har hänt med Saul. Han har lyssnat till vem? Vem har han lyssnat till? Profeten. Vad är det ord som kommer utifrån en profets mun? Vems ord är det? Är det profetens egna idéer? Det är Guds ord, eller hur? Guds ord har talats till Saul. Och Bibeln säger att efter att Saul har lyssnat på Guds ord, så står det att Gud skapar ett nytt hjärta i honom. Det kallas för omvändelsen. Samma sak händer idag. Guds ord predikas över hela världen idag. Vissa människor väljer att lyssna till Guds ord och tro på det. Och tro på Jesus som deras personliga frälsare. Och Gud skapar ett nytt hjärta i dem. De blir omvända. En fråga jag ställer till oss ikväll är det här, eller den här morgonen, förlåt, är: var Saul omvänd? Vad säger Bibeln? Var han en ny skapelse, ett nytt hjärta? Hur många vill säga här inne, Saul var omvänd? Hur många vill säga det? Kom igen nu, hur många vill säga att Saul var omvänd enligt Bibeln? Vad säger Guds ord? Okej, Saul var omvänd, ett nytt hjärta, en ny skapelse. Låt oss se vad Bibeln säger om de här sakerna. Vi läser i andra Korinthierbrevet kapitel 5 och vers 17, där står det: alltså om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det var det som hände med Saul, eller hur? Det gamla är förbi, se, något nytt har kommit. Ett nytt liv börjar man leva. Bibeln beskriver att en omvändelsen inte är en känsla primärt, där vi helt plötsligt känner en blixt från himlen och bara nu är jag omvänd. Omvändelsen är ett val. Ett val som vi gör. Jag gör ett val att välja tro på det Jesus har gjort för mig. Efter det kan givetvis en massa fantastiska känslor dyka upp. Inget fel i känslor i sig själv, men de bör gå i enlighet med Guds ord. Okej, okay, så omvändelsen beskrivs här som att man blir en ny skapelse. Bibeln säger att dina motiv kommer helt och hållet att förändras. Lyssna, omvändelsen enligt Bibeln är en total förändring utav din livsstil. Utav din vad för något? Livsstil. Dina motiv kommer att förändras. Din humor kommer att förändras. Du kommer inte skratta till samma saker som du skrattade åt när du inte var omvänd. Dina intressen kommer att förändras. Du kommer inte tycka att den världsliga musiken du lyssnade på, de världsliga filmerna du såg på, eller alla de världsliga intressena som du en gång tyckte om, som var ditt intresse, det kommer inte längre att vara ditt intresse. Det kommer inte ge dig glädje. För du är omvänd, du har funnit något annat. Du har funnit en skatt mycket mer värd än de här sakerna. Bibeln beskriver att hela din livsstil förändras. Dina nöjen. Lyssna, ditt sätt att tala. Ditt sätt att tala. För några år sedan så var jag helt inne i någonting som kallas för hiphopkulturen. Jag var en breakdancer. Jag dansade breakdance. Det är när man snurrar på huvudet och gör massa konster på golvet och så vidare. Till hiphopmusik helt enkelt. Det var min livsstil. Jag var intresserad av dansen, okej? Okay? Jag var intresserad av dansen. Inte direkt kulturen. Men i det att jag blev intresserad av dansen och musiken, så kom hela den här livsstilen från den här kulturen och påverkade mig. Hänger vi med? De började klä sig annorlunda. De började tala annorlunda. De började bete sig helt annorlunda på grund av dans intresse var den här kulturen. Den här idén om att så här ska man bete sig för att få respekt. Hänger ni med? Jag uppträdde en gång med min grupp inför 3000 åskådare. Där vi dansade, vi kom in där på arenan. Vi kom in med min grupp där och stoltheten bara vällde in i mig. Förstår ni? Stoltheten bara, wow, kolla jag, titta på mig. Alla de här ska titta på oss när vi ska dansa. Stolthet, stolthet, stolthet är det som präglar den kultur som kommuniceras ifrån världen idag. Världens mode, världens idéer. Bibeln säger att allt det här kommer totalt att förändras. När jag blev kristen, när jag började läsa Bibeln. Lyssna, när jag började fästa min blick på Jesus Kristus. Så slutade jag att prata på det sättet som jag en gång pratade på. Jag slutade att använda de ord som jag en gång använde när jag var inne i den här livsstilen. Den kulturen utav breakdance. Mitt sätt att tala förändrades. Mitt sätt att klä sig förändrades. Mitt sätt min humor förändrades. Hänger vi med? Bibeln beskriver att omvändelsen är en total förändring utav den du är. Det är en ny skapelse. Lyssna, det är inte en liten förbättring utav ditt gamla liv. Det är en totalt ny förändring. En ny skapelse, säger Bibeln. Låt oss läsa vidare. Jesus svarade, amen, amen, säger jag till dig. Jesus talar här till Nikodemus som en lärare i Israel. En lärare bland Israel. Israels folk skulle förstå vad allting handlar om. Det handlar om omvändelse. Vi pratade om det här i torsdags, eller hur? Israels folk skulle gå ut och förkunna omvändelsen och tro på Messias. Men de gjorde det inte. De satte fokus på sig själva, på sin omskärelse, på den genetiska gruppen Israel, eller hur? Samma sak som många kristna gör idag. Sätter fokus på judarna och det bokstavliga Israel nere i Mellanöstern. Medan vi studerade i torsdag så förstår att det handlar om omvändelse. Det är det Guds sanna Israel enligt Galaterbrevet kapitel 6. Så Jesus möter den här mannen Nikodemus som är en lärare i Israel. Okay? Borde han förstå det med omvändelsen? Han borde förstå det. Men Jesus möter honom och han kommer fram och börjar prata med Jesus. Det första Jesus säger till honom är det här. Amen, amen säger jag till dig, Israels ledare. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus blir förvirrad och han säger, vad snackar han om? Nikodemus vet mycket väl om vad det handlar om, eller hur? Han vet om vad omvändelsen handlar om. Men han tror, hans fokus har förändrats och tror att det enda som betyder något är att han är en israelit, eller hur? Men Jesus säger, lyssna, du behöver omvända dig. Han säger, det kan inte stämma. Hur ska jag kunna födas på nytt? Hur ska jag kunna krypa upp i min mammas mage igen och sen födas på nytt? Hänger ni med vad han säger? Hur som helst, vi har inte tid att prata om det. Men poängen är den här. Han behöver omvändelsen. Vad Guds fokus är frälsningen. Omvändelsen. På nytt födelsen. Det var det här som hände med Saul. För att gå tillbaka till vårt exempel, det vi studerar. Okej, låt oss läsa ner det. Jesus säger, eller författaren till Hesekiel genom inspiration utav den helige ande säger. I Hesekiel 36, vers 26. Jag ska ge er ett nytt hjärta, Gud talar, och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Det fortsätter i vers 27. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller min lag och följer dem. Vad händer när vi blir omvända? Guds ande kommer in i oss och vad gör Guds ande i oss? Förvandlar oss till en ny skapelse, ett nytt liv. Vi vill följa Guds bud. Eller hur? Vi vill följa Guds bud. En av de mest populära myterna idag är, för att ta en annan parentes. En av de mest populära myterna idag är att för att du ska bli lycklig så måste du bryta emot Guds bud. En av de mest populära myterna idag som många av oss ungdomar tror på är det här. Om jag ska vara lycklig så måste jag bryta emot Guds bud. Jag måste synda. Satan glädjer sig när människor sväljer den här myten om att för att bryta emot Guds lag och det Gud vill att vi ska göra är någonting som kommer göra mig lycklig. Tillfälligt så känner jag ett rus och jag blir lycklig tillfälligt. Jag är ute på min fest och hoppar runt med mina vänner och håller på och befinner mig i hela den här livsstilen utav allting är fokus på sensualism och sexualitet och helt enkelt moraliskt förfall. Jag befinner mig där och tillfälligt så har jag jättekul och jag är lycklig, tror jag. Men sen befinner jag mig dagen efter i ett miserabelt tillstånd och jag är inte alls lycklig. Mitt liv har ingen bestående frid och lycka. Guds lag är något som ger oss sann lycka. Vi kan inte följa den i oss själva. Vi behöver låta Gud skapa ett nytt hjärta i oss så att vi älskar honom och vill vandra på hans väg och hans lagar. Den här texten i Hesekiel kapitel 36 och vers 27 läses på en av mina goda vänners dop. En person som befinner sig i den här församlingen, en av mina goda vänner som döpte sig för några veckor sedan. Hans vittnesbörd är ett vittnesbörd av en omvänd människa. Han har blivit omvänd genom att studera Guds ord och Guds ord att tala till hans hjärta. Och det är någonting som har skapat ett nytt hjärta i honom. Han är en ny skapelse, en ny varelse. Hans liv vittnar om att han följer Gud. Han är en omvänd människa. Låt oss gå tillbaka till vårt exempel. Saul. Jag ställer frågan igen, jag vill ha lite bättre respons, okej? Okay? Hur många kan röra sina armar? Hur många här inne kan röra sina armar? Okej? Okay? En bättre respons, jättesnälla. Hör ni vad jag säger? Min fråga är den här. Säger Guds ord att Saul var omvänd? Räck upp handen om du tror att Gud säger det. Säger Guds ord att Saul var omvänd? Okej, okay, tack. Guds ord säger att Saul var en ny skapelse, omvänd. Räddad, eller hur? Ibland säger vi frälst, som betyder räddad, okej? Okay? Saul var en ny skapelse, han var omvänd. Är det någon här inne som vet hur berättelsen fortsätter om kung Saul? Här är ett exempel. Saul. Vid ett tillfälle så känner Saul att Gud inte svarar hans bön. Hur många har känt det någon gång? Vart är Gud? Varför svarar han inte min bön? Jag har känt det, eller hur? Gud, vi kan lita på att Gud svarar alltid bön. Okay? Men lyssna, det är inte alltid det vi ber om som är det bästa för oss, eller hur? Och det är inte alltid det vi ber om i just den stunden som är den bästa stunden för Gud att ge det till oss. Hänger vi med? Gud svarar alltid bön. Han ger oss inte alltid det vi vill ha, men han ger oss alltid det vi behöver. Okej? Okay? Saul känner att Gud inte svarar hans böner, att Gud inte talar till honom. Så Saul i desperation så går han ut och söker rätt på ett medium. En spåkvinna som Gud i sitt ord fördömer. Som han säger, den här saken, svart kontrolleri, tarotkort, spåkulor. Allt det här är ingenting som Gud kommunicerar genom. Det är Satan och hans demoner som kommunicerar på det här sättet. Men Saul, han går ut, han vet mycket väl om det. Han har själv beslutat om att kasta bort alla såna här saker från Israel. Okay? Han vet om det, men han går ändå ut. Brott emot Guds bud. Brott emot Guds ord. Han går ut och söker rätt på det här mediumet, den här spåkvinnan. Och han frågar, hörru du, jag behöver svar. Och den här spåkvinnan, det här mediumet, framkallar en varelse som låtsas vara Samuel, som är död. Minns ni profeten som smörjde Saul? Bibeln säger att Samuel, de som är döda ligger och vet ingenting. De ligger i sin grav och vet ingenting, de är döda. Okay? Men här, det här mediumet framkallar den här varelsen som påstår sig vara Samuel. Och han börjar prata där med Saul. Och det här leder så småningom till att Saul, han går ut i krig. Och i det kriget så befinner han sig på slagfältet. Och Saul tar sitt svärd. Sätter det i marken och han slänger sig på svärdet och tar självmord. Hur dog Saul? Självmord. Saul bröt emot Guds ord. Han vandrade en gång med Gud. Han var en omvänd människa. Ett nytt hjärta fanns i honom, eller hur? Men Saul, han dör som en oomvänd människa. Saul dör som en person som i rebellhet emot Guds ord vandrat sin egen väg, vänt bort ifrån Guds väg och går sin egen själviska väg. Låt oss se vad Bibeln säger i krönikeboken, första krönikeboken. Öppna era biblar. Första krönikeboken, kapitel 10. Första krönikeboken, kapitel 10. Låt oss läsa om Sauls död, vad som slutade. I början på de första verserna här så läser vi om just det som jag berättade om, det här kriget när Saul tar självmord. Och låt oss se vad Bibeln säger. Första krönikeboken kapitel 10 och vers 13. Vers 13, där står det: sådan blev Sauls död, därför att han varit trolös mot Herren. Han hade inte låtit Herren, han hade inte hållit Herrens ord, och han hade även rådfrågat en spåkvinna för att få svar. Saul dog som en oomvänd människa. En gång vandrat på Guds vägar, men vänt bort ifrån Guds vägar och dog som en oomvänd person. Frågan vi ställer oss idag är det här: kan en person som en gång varit frälst, en gång som person som en gång varit räddad, en gång som en person som en gång trott på Messias död för dig, kan en sån person tappa sin tro, falla bort, vända sig bort ifrån Gud och dö i otro? Låt oss se vad Bibeln ger för svar. Hesekiel kapitel 18. Hesekiel kapitel 18 säger det här: men när den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och handlar orätt och gör samma vidriga gärningar som den ogudaktige, skulle han då få leva? Gud ställer frågan, Hesekiel säger frågan här. En person som en gång räknas som rättfärdig, som i tro på Messias tillräknas rättfärdighet, kan en sån person som vandrat på rättfärdighetens väg, om den då vänder om och handlar orätt och gör samma vidriga gärningar som han en gång gjorde i sitt gamla liv, okej? Okay? Kan en sån person, skulle han då få leva? Få evigt liv? Det står: ingen av de rättfärdiga gärningarna som han har gjort ska då bli ihågkommen. Genom den trolöshet som han har begått och genom den synd han har gjort ska han dö. Kan en person som en gång vandrat, som en gång fått löftet om evigt liv, sluta upp i en evig död? Bibelns svar är ja. Bibelns svar är ja. Andra Petrusbrevet, Nya testamentet. Andra Petrusbrevet kapitel 2 säger: ty när de har lärt känna vår Herre och frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men sedan åter blir snärjda och besegrade utav den, då har det i det sista blivit värre för dem än det första. Det hade varit bättre för dem om de aldrig lärt känna rättfärdighetens väg, än att lära känna den och vända sig bort ifrån den, det heliga budskap som överlämnades till dem. Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket: en hund vänder om till sina spyor och en rentvättad svin vältrar sig i smutsen. Vad säger Nya testamentet om en person som en gång lärt känna Jesus Kristus, en gång accepterat frälsningen och vandrat på rättfärdighetens väg? Om den personen vandrar tillbaka, vad säger Bibeln? Kan en sån person avfalla från sin tro som en gång gått där? Ja eller nej? Ja! Bibeln säger ja. I allra tydligaste språk, en person som en gång räknas som frälst, kan om 1 år, 2 år, 3 år, 4 år inte nödvändigtvis räknas som frälst, för den är kanske vänt bort ifrån rättfärdighetens väg, ifrån sin tro på Jesus Kristus. Bibeln sa här i slutet, en illustration. Det står här: det har gått med dem som det, så sant som det heter i ordspråket, en hund vänder tillbaka till sina spyor och ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen. När jag var liten så brukade min mamma tvätta mina kläder, för jag visste inte hur man gjorde. Men när min mamma tvättade mina kläder så var de rena, eller hur? Och jag tog på mig mina rena kläder och jag kände, åh vad skönt, vad mjuka de är och vad gott de doftar, eller hur? Jag blir glad och lycklig, okej? Okay? Och jag säger, åh vad kul, nu ska jag springa ut och leka. Vad tror ni min mamma sa då, precis innan jag sprang ut ur dörren? Boom. Vad sa min mamma? Va? Hon sa, Dan, se till att du inte blir smutsig. Eller hur? Okej. Okay. Kan jag välja att lyssna på min mammas ord eller att inte lyssna på dem? Kan jag välja att lyssna eller inte lyssna? Kan jag välja att lyda eller inte lyda? Okej. Okay. Om jag springer ut nu och jag springer ut där och föreställer att jag nu ser en jättefin vattenpöl, jag tänker, wow, vad häftigt, en vattenpöl. Jag springer fram dit. Vad skulle då hända med mina kläder? Smutsiga, eller hur? Varför blev de smutsiga? Varför? På grund av att jag inte lydit min mammas ord, eller hur? Så blev de smutsiga. Bibeln säger att Jesus klär oss i hans rättfärdighetsklädnad. Rena och skinande vita kläder. De ligger där på mig. Det räknas som min rättfärdighet. Men min fråga till er är det här. Kan jag välja att ta med de kläderna? Kan jag det? Kan jag välja att säga, nej, det där vill jag inte ha något med att göra. Det där vill jag inte ha något med att göra. Genom min gärning, hoppar ner i vattenpölen, så blir jag smutsig. En person som en gång vandrat på Guds vägar kan välja att när Gud säger något till den ifrån sitt ord, när Gud säger någonting till mig, så kan jag välja att antingen lyssna eller inte lyssna, eller hur? Om jag väljer att lyssna så förblir jag ren. Jesus rättfärdighet täcker mig. Väljer jag att inte lyssna är det samma sak som att jag slänger bort den och säger nej, det vill jag inte ha. Okej, det handlar om tro. Det handlar om tro. Hebreerbrevet kapitel 6. Frågan vi ställer oss igen är, kan en person som en gång varit omvänd vända tillbaka till sin gamla liv? Till det som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den heliga ande, Bibeln beskriver att det är när jag omvänt mig. Okej? Och smakat det goda Guds ordet och den kommande världens krafter, men sedan avfallit. Säger Bibeln att folk kan avfalla som en gång varit omvända? Mycket enkelt, okej. De är det omöjligt att föra till ny omvändelse eftersom de själva på nytt korsfäster Guds son och öppet hånar honom. Låt oss prata i en parentes om det som står här. Det är omöjligt att föra dem till ny omvändelse. Jag tror att Bibeln talar här om de som har begått den oförlåtliga synden. Det vill säga de som i hårdnackhet slutat att helt och hållet lyssna överhuvudtaget till Guds heliga andes vädjan. Jag tror att det är det som talas om här. Givetvis kan vi vända om på nytt efter att vi har avfallit. Det är det hela evangeliet handlar om. Vi har en frälsare som kan rycka upp oss på nytt. Men min poäng är inte det här i den här presentationen. Min poäng är den här. Kan man avfalla när man en gång vandrat på Guds väg? Svaret är ja. Hesekiel kapitel 33. Bibeln säger, men du människobarn, säg till dina landsmän. Den rättfärdiges rättfärdighet ska inte rädda honom när han syndar. Den ogudaktige ska inte komma på fall genom sin ogudaktighet när han vänder om från sin ogudaktighet. Och så säger Bibeln, den rättfärdige ska inte heller kunna leva genom sin rättfärdighet när han syndar. Om jag säger till den rättfärdige att han ska få leva och han sedan förlitar sig på sin rättfärdighet och gör det som är orätt, så ska ingen av hans rättfärdiga gärningar bli ihågkommen, utan han ska dö för det orätta han har gjort. Bibeln beskriver en rättfärdighet genom tro. Rättfärdiggörelse genom tro. Bibeln beskriver att jag genom tro på Jesus Kristus, det kan tillräkna mig rättfärdighet. Löftet om evigt liv, eller hur? Men lyssna, Bibeln säger att den tron är inte bara en intellektuell tro. Den tron är inte bara en teoretisk tro som befinner sig uppe i mitt huvud. Den tron är inte en tro på att jag tror att Gud existerar. Hänger ni med? Att bara tro att Gud finns är inget som räddar oss. Hänger vi med på det? Att bara tro på att Gud finns eller att Bibeln är sann är inget som räddar oss. Utan en tro på Gud som innebär en relation med Gud. En tro som medför handlingar, gärningar, ett beteende. Det är den tro som räddar oss. Jakob kapitel 2, där står det så här. Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Vad är en tro som är utan gärningar? Död. Nu säger någon kanske, du har tro. Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Okej? På vilket sätt ska tron synas enligt Jakob? Genom gärningar. Parentes. Människor kan idag bete sig på ett visst sätt utan att ha en biblisk tro på Jesus Kristus. Hänger ni med? Gör goda saker. Till det yttre gör bra saker. Men inte ha en tro som frälser. Hänger vi med? Men inte det vi pratar om idag. Det är legalism. Det är inte det vi pratar om idag. Vad vi pratar om idag är en tro som räddar. Okej? Okay? En tro som medför gärningar. En tro på att Jesus har dött för mig. Och det leder till en omvändelse i mitt hjärta. En ny skapelse som betyder att jag gör inte de sakerna som jag en gång gjort. Jag har vänt om och jag börjar göra saker som Gud vill att jag ska göra. En tro som medför handlingar. Hänger vi med? Det handlar om att lita på Gud. Det är mycket logiskt, eller hur? Om jag tror på att Gud är allvetande och vet allting och vill mitt bästa. Om jag tror på det. Om jag nu tror på att Gud känner mig bättre än vad jag själv känner mig själv. Skulle jag då lita på vad Gud säger? Skulle jag då vilja göra det Gud säger åt mig att göra? Eller hur? Det är bara logiskt. Kristendomen är mycket, mycket logisk. Om jag tror på att det finns en allsmäktig Gud som vill mitt bästa, som älskar Dan. Om då nu den här guden säger åt mig, Dan, bete dig på det här sättet. Så oavsett om jag kanske inte vet varför Gud säger det. Så kan jag lita på, så kan jag tro på att Gud vet bäst. Och jag kan följa honom i det han säger till mig, eller hur? Precis som att jag kan lita på att min mamma vet bäst för mig, eller hur? Jag kan lita på att min mammas ord är sant. Min mamma vet bäst. Jag kan välja att följa det. Likadant är det med Bibeln. Gud vill ha en relation med oss. Relationen, är det en bra relation mellan två människor? Till exempel jag och min fru. Jag anser att vi har en bra relation. Men skulle det här vara en bra relation? Om min fru, jag älskar henne, okej? Okay? Jag älskar henne. Låt oss säga nu att hon säger någonting till mig. Dan, kan du inte göra det här för mig? Jag skulle jättegärna vilja göra det. Om jag säger, varför ska jag tro på? Det vill jag inte göra. Jag vill inte göra det du säger. Men lyssna, jag älskar dig. Är det en bra relation? Är det sann kärlek? Det är det inte, eller hur? Ibland kanske min fru vaknar på kvällen. Jag har berättat den här illustrationen förut. Ibland kanske min fru vaknar på natten och hon är törstig. Och hon petar på mig. Jag ligger där. Och jag vaknar. Och säger, Dan, jag är törstig. Jag vet vad hon vill, eller hur? Jag vet vad min fru vill. Men lyssna. Min själviska natur. Min själviskhet och min egoism. Säger, nej, jag vill ligga kvar i sängen, eller hur? Eller hur? Om jag bara skulle tänka på mig själv. Jag vill inte göra det egentligen. Min själviska natur säger nej, eller hur? Men lyssna. Jag vill göra det ändå. Med en annan natur, min kärlek till min fru, eller hur? Och jag går ner, bum, 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 för trappan, häller på vatten, går upp, bum, bum, bum. Ställer det där, hon har somnat, hon dricker inte vattnet. Hänger vi med? Varför gjorde jag det? För jag älskar henne, eller hur? För jag älskar henne. Men om jag skulle följa min själviska natur, så hade jag kanske inte gjort det, eller hur? Det handlar om en tro, en kärlek som medför gärningar. Ett beteende, okej? Okay? Det är den tro som frälser oss. Det är den tro som räddar oss. Bibeln säger att en omvänd person, en person som räknas som rättfärdig, räknas som sådan på grund av den här bibliska tron. Hänger vi med? Inte en tro bara på att Gud existerar eller någonting annat. Jag tror att det är en myt. Idén att säga att när jag en gång blivit omvänd, en gång räddad, en gång frälst, så innebär det att jag alltid kommer vara frälst, oavsett vilka gärningar jag gör därefter. Jag tror att det som vi tittat på den här morgonen är mycket, mycket tydligt och säger att en person som räknas som omvänd, som frälst, som räddad, lyssnar till Guds ord och det är någonting den vill göra. Den vill följa Gud, eller hur? Första Johannes brev kapitel 5 och vers 3, där står det: detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Och den lägger till, hans bud är inte tunga. Amen. Vi vill göra det. Vi vill följa Guds lag. Vi vill göra det han säger åt oss, för vi älskar honom. För vi älskar honom. Men jag tror också, lyssna, även om det kan verka självklart för alla oss här inne, att självklart så kommer det förändra mitt liv. Och mina gärningar ska visa vilken tro jag har, eller hur? Det kommer naturligt, för jag är omvänd, eller hur? Även om många av oss här inne förstår det här, så har den här myten, den här idén om att jag på något sätt kan vara frälst oavsett hur jag beter mig, smygit sig in och förklätt sig även i församlingar som inte tror på den här myten. Det tror jag. Jag tror att det yttrar sig i det att människor säger så här. De hör någonting från Bibeln som Gud säger åt dem. Och de säger något i stil med den här. Men det där är inte så viktigt. Det som är viktigt är att jag älskar andra människor och beter mig vänligt emot dem. Det som är viktigt är ju hur jag beter mig mot andra människor, eller hur? Och det är sant. Det är viktigt, eller hur? Men är det lika viktigt att följa det som de just läste i Bibeln? Absolut. Varför? För det är samma kärlek. Det är samma motivation som bör ligga bakom att jag går och klär en hemlös. Som det är när Gud säger åt mig, Dan, håll sabbaten. Eller hur? De första fyra buden som handlar om min relation med Gud är lika viktiga som de sista sex buden som handlar om min relation med andra människor. Men på något sätt har en idé smygit sig in ibland oss där vi tror att det absolut viktigaste, det enda som spelar någon roll, är bara min relation med andra människor. Och på så sätt komma undan det att Gud också vill ha en relation med oss. Han säger saker till oss som är bra, som kommer hjälpa vår relation med Gud. Och vi säger nej, men det där är inte så viktigt. Gud säger så här. Dan, tänk på vad du stoppar i din kropp. Tänk på hur du tar hand om din hälsa. Och jag säger, nej men det spelar väl ingen roll. Jag skadar väl ingen om jag dricker lite alkohol. Jag skadar väl ingen. Och direkt, vad de tror på är den lögnen om att det som spelar roll är att man skadar andra människor. Än att man skadar Guds tempel som är din kropp. Hänger vi med? Vad man inbillar sig är på något sätt att man är trygg. Man inbillar sig, man lurar sig själv in i en falsk trygghet. En falsk trygghet. När vi pratar om det här ämnet, om frälsningen som vi pratar om idag, så finns det ett dike. Och det är det jag tror att jag är trygg. Jag behöver inte förändras. Jag kommer bli frälst oavsett hur jag beter mig. Hänger vi med? Det är den myten som vi pratar om. Men det finns också en annan myt, en annan fara. Och det är det att hela tiden kolla på mig själv och vad jag gör och mina gärningar och sluta fokusera på Jesus. Hänger vi med? Det är en fara också. Att hela tiden vara rädd och gå och vara rädd och säga, är jag frälst? Är jag inte frälst? Vad är det med mig egentligen? Vi kommer snart till den och prata om de sakerna. Men just nu pratar vi om just den idén om att folk inte förstår att det är samma tro, samma motivation, samma kärlek, samma omvändelse som leder till att jag klär och tar hand om fattiga och delar ut biblar överallt i världen. Det är samma tro som leder till att jag vill följa de första fyra buden. Det är omvändelsen det handlar om. Om någon säger, ja men det spelar någon roll att jag har klätt massa fattiga människor och att jag matar barn här och gör det här. Ja, sabbaten, nej men det är ju extremism. Det kan jag inte hålla. Vad vill Gud att jag ska ta hand om min kropp? Nej, det kan inte vara så viktigt. Vill Gud att jag inte ska forma mig efter världens mode? Påhängda smycken och utsmyckningar och fokusera på mig själv? Hänga på med saker som är designade att dra uppmärksamhet till mig? Istället för att vittna om Gud genom min karaktär. Nej, det kan inte gälla mig. Medan Bibeln säger att det är samma tro, samma omvändelse som leder till att jag följer allt som kommer ut i Guds ord. Alla ord som kommer ut i Guds mun. Det handlar om omvändelse. Kärlek till Gud och kärlek till andra människor. Samma motivation, samma tro, samma kärlek. Omvändelse, ny skapelse, ett nytt hjärta. Den här kärleken som kommer som en konsekvens av biblisk tro, en tro som medför gärningar, innebär att jag älskar Gud, eller hur? Det innebär att jag älskar Gud, men Bibeln säger i Uppenbarelseboken 2 att den här kärleken kan försvinna. Bibeln säger, men det jag har emot dig är att du övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Den här kärleken som vi en gång haft i Gud, Bibeln säger att den kan vi förlora. Den kan vi förlora. Vi kan vandra kärlekens väg, visa kärlek till andra människor, visa kärlek till Gud. Men vi kan tappa den och börja gå vår egen själviska väg. Om det är ett ämne som jag har problem med i Bibeln, jag kanske funderar, va? Är det verkligen vad Bibeln säger? Så börjar jag studera det, eller hur? Eller hur? Och inte lita på vad Dan säger eller vad någon annan pastor säger. Utan jag behöver själv studera det och säga, vad säger Bibeln egentligen om det här ämnet? Och när Bibeln talar om de här första fyra buden, trohet mot Gud. När Gud säger till mig, jag kanske inte vet varför Gud säger de här sakerna till mig. Men jag bör lita på att Gud vet bäst, eller hur? Och jag bör följa det. En av de stora orsakerna till varför människor har problem med kristendomen är helt enkelt för att de inte tror och litar på Gud. Självklart, eller hur? Men låt mig illustrera det. En normal fråga är den här. Vad spelar det för roll om jag är homosexuell? Älskar Gud homosexuella? Amen, det gör han, absolut. Likadant som han älskar mig. Dan är en syndare, eller hur? Men Gud älskar mig ändå. Okej? Okay? Gud älskar homosexuella. Gud vill inte att Guds folk ska gå ut och på något sätt förstöra andra människors liv genom att hålla på och sparka på dem bara för att de har en viss problem med en viss synd i sina liv, eller hur? Men Bibeln säger mycket tydligt att det är inte avsikten med Guds äktenskap. Förresten, problemet med homosexualitet är inte kärlek. Gud säger att det är inga problem för mig som jag som en man att älska en annan man, eller hur? Eller hur? Problemet är inte kärlek, vad som är problemet med den sexuella relationen. Det finns en annan myt nu när vi pratar om myter, och det är det att kärlek är lust. I världen tror att kärlek är lust, att det är en känsla. Okej? Okay? En sexuell lust. Världen tror att det är kärlek, medan Bibeln säger att kärlek är en princip. Älska Gud och älska andra människor. Sätta andra människors intressen före dina egna intressen. Okej, okay. Poängen var den här. Orsaken till varför vissa säger det här. Men vad spelar det för roll? Att jag älskar, att jag har en sexuell relation med en annan man. Vad spelar det för roll? Jag skadar ju ingen. Hänger ni med? De säger, men jag skadar ju ingen människa. Problemet är att oavsett om vi inte vet på vilket sätt det här skadar andra människor, så vet vi att det här skadar Gud. Din relation med Gud. Men hur glömmer bort att det finns en viktig relation med Gud, eller hur? Jag är uppvuxen i en familj som inte är kristen. En familj som inte, en mor och en far som aldrig talat med mig om Gud. Som aldrig läst Bibeln med mig. Jag började läsa Bibeln när jag var 22 år gammal. Mina föräldrar aldrig pratat med mig om Gud eller någon typ av religion. Faktum är att de har varit väldigt kritiska emot kristendomen speciellt. Vi har aldrig pratat om sådana här saker. Men lyssna, min familj, min far och min mor, de uppfostrade Dan att vara snäll och vänlig och behandla andra människor väl. Betyder det att Dan är omvänd? Betyder det? Det handlar om omvändelse. Det handlar om tro. Om du säger på något sätt att det enda som spelar någon roll är hur jag beter mig mot andra människor. På något sätt kasta bort din tro därifrån. Den tron som gör att du beter dig bra mot andra människor är samma tro som gör att du beter dig bra mot Gud. Och följer Gud när han säger åt dig att du ska göra saker. Hänger vi med? I Lukas kapitel 6. I Lukas kapitel 6 så säger Jesus att till och med syndare älskar dem som visar dem kärlek. Till och med människor där ute som inte är omvända och som inte tror på Jesus. Som inte har fått ett nytt hjärta i sig. Till och med de behandlar andra människor väl, eller hur? Det är inget bevis i sig själv på att du är omvänd. Ett bevis på att du är omvänd är att du följer allt som kommer ut ifrån Guds ord. Eller hur? Att du följer allt det ljus som Bibeln visar dig. Okej, låt oss börja prata om något annat. Lite mer den andra vinkeln på vårt ämne ikväll. Vad jag vill just prata om är lite när jag har blivit så exalterad är just den idén om att människor tror att det enda som spelar roll är min relation med andra människor och kärlek till dem, och missar helt och hållet totalt sin kärlek till Gud. Genom att visa kärlek till Gud visar vi också kärlek till andra människor. Och genom att visa kärlek till andra människor visar vi också kärlek till Gud. Det är samma motivation, samma tro, samma omvändelse som gör att vi beter oss på ett visst sätt som kristna, eller hur? De här gärningarna kommer inte att rädda dig. Gärningen att du klär en fattig, en hemlös, kommer inte att rädda dig. Det är en tro som har lett till omvändelse. Som har en konsekvens att du gör de här sakerna. Att du klär människor och klär fattiga. Men den tron medför också att du gör andra saker som Gud säger åt dig mycket tydligt från sitt ord. Oj, jag vill inte prata mer om det. Låt oss gå till första Johannesbrev kapitel 5. Jag har första Johannesbrev kapitel 5 och vers 13. Låt oss se vad Bibeln säger om vår säkerhet. Vår kunskap om att vi är frälsta. Bibeln säger: detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. Amen. Säger Bibeln att vi kan veta att vi har evigt liv? Säger Bibeln det? Säger Bibeln att vi ska gå och vara oroliga? Nej, jag vet inte. Är jag räddad? Är jag frälst? Är jag inte frälst? Är jag räddad? Är jag inte räddad? Säger Bibeln att vi ska göra det? Tvivla? Bibeln säger att vi kan veta att vi är frälsta. Hur? Bibeln säger för att ni tror på Guds sons namn. Vi har just pratat om vad tro innebär. Okej. För att ni tror på Guds sons namn. Öppna era biblar till Romarbrevet. Jag vill att ni ska följa med i det vi ska läsa nu. Romarbrevet. Ett annat ställe i Bibeln där Bibeln talar om att vi kan vara absolut övertygade och veta att vi är Guds barn. Vi är räddade. Vi är frälsta. Okej? Romarbrevet kapitel 8. Romarbrevet kapitel 8. Vi ska börja läsa vers 14. Bibeln säger, Romarbrevet kapitel 8 och vers 14. Ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Vilka är Guds söner? Alla som drivs av Guds ande. Alla som leds av Guds ande. Okej? Låt oss läsa vidare. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt ska leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Ska vi som kristna, omvända kristna, leva i fruktan? Nej. Vi kan leva i glädje, i vetskapen om att vi är Guds barn. Hur då? Låt oss fortsätta läsa. Romarbrevet kapitel 8 och vers 15. Vers 16. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att vi också ska bli förhärligade med honom. Bibeln säger att om vi nu är arvingar så har vi också samma löfte som Jesus, och det är det att vi ska ha evigt liv, vi ska uppstå, vi ska ha evigt liv. Okay? Kan vi veta och vara övertygade om att vi är frälsta? Absolut. Genom att vi har Guds ande i oss. Låt oss se vad Bibeln säger att Guds ande gör med oss. Romarbrevet kapitel 8 och vers 6. Samma kapitel. Låt oss gå tillbaka till vers 6. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Vad för något? Frid. Inte fruktan. Köttets sinne är fiendeskap mot Gud. Varför? Jo, för att det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Den som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Vad är det som gör att vi vet att vi är frälsta? Svaret är att vi leds av Guds ande, att vi underordnar oss Guds lag, att vi har inställning att vi vill följa Guds bud. Vi vill följa Jesus Kristus. Det är det som gör att vi räknas som rättfärdiga. Det är det som gör att vi kan vara övertygade om vår frälsning. Om du sitter här idag och du anser dig själv vara frälst, räddad. Men om du vet om Om du vet om att du har hört saker ifrån Guds ord. Som det Gud säger till dig att du ska göra en viss sak. När Gud har gett dig ett visst ljus över någonting. Och du vet om att du har inte valt att följa det. Du kanske vet vad Gud säger om relationer. Om vad ett sant äktenskap är för någonting. Och du vet att det kommer från Guds ord. Men du har förtryckt det år efter år efter år. Och du bryter emot Guds bud. Så lever du i rebelliskhet emot Gud. Om du vet att Gud har sagt någonting. I sitt bud. Men du inte följer det. I sitt ord. Så vandrar du inte längre på den vägen. Och visar inte längre en tro. En tillit på Gud. Du har inte en räddande relation med Jesus. Det är skillnad, lyssna. Det är skillnad på att vara omvänd. Och bedragen. Gud kommer bara att döma oss efter det ljus som vi har. Eller hur? Men när Gud har gett dig det ljuset så bör du följa det. En ärlig, bedragen människa. Hänger ni med på vad jag menar där? Den person som jag var för några år sedan. Jag blev omvänd, jag trodde på Bibeln. Men det var ju vissa saker som jag inte förstod. Till exempel sabbaten. Jag förstod inte hur Gud vill att jag ska, hur jag ska bete mig på sabbaten. Hänger ni med? På grund av okunskap. Eller hur? Så jag bröt gång på gång efter mot Guds bud. Eller hur? På grund av okunskap. Men jag var omvänd. Om jag hade dött så hade jag räknat som rättfärdig. Eller hur? Jag hade varit omvänd. Jag hade vandrat på vägen tillsammans med Jesus. Men så fort Gud ger mig ljus om den här sabbaten. Vad tror ni jag gjorde då? Jag tänkte, wow, är det sant? Oh, det är sant. Jag ska bete mig så här på Guds heliga dag. Jag accepterade ljuset och jag vandrade i det ljuset. Eller hur? För jag är omvänd. En ärligt bedrag. Jag var bedragen, eller hur? Jag visste inte om det här med sabbaten. Eller om många andra saker som inte jag visste om. Men jag var ärlig. Men jag var bedragen. Vad jag vill säga är det här. En ärligt bedragen människa. När sanningar kommer till den personen. Så upphör den att vara en eller två. En utav de här två sakerna. Hänger ni med på vad jag säger? Den upphör antingen att vara bedragen. Eller så upphör den att vara ärlig. En ärligt bedragen människa. Som vandrar i ljuset som den har. Och Guds sanning dimper ner. Och den ser, ja, det är tydligt ifrån Gud. En ärligt bedragen människa upphör antingen att vara ärlig. Eller så upphör den att vara bedragen. Antingen accepterar den Guds ljus. Och upphör att vara bedragen. För den följer det, eller hur? Eller så accepterar den inte Guds ljus. Och upphör att vara ärlig. Och vänder om och går sin egen själviska väg. Jesus säger, vandra i ljuset medan ni har det. Så att mörkret inte övertäcker er. Så att mörkret inte övervinner er. Allt ljus. Alla sanningar, allt som kommer från Guds ord är någonting som du och jag bör ta till oss om vi är sant omvända, om vi älskar Gud. Låt oss lyssna till en fantastisk, fantastisk, fantastisk sång som handlar om trohet mot Gud och vår motivation i korset där Jesus Kristus tog våra synder på sig själv. Låt oss lyssna till texten, den är på engelska, den kommer på skärmen här. Låt oss försöka ta in budskapet i den här otroligt vackra sången som driver oss till själva kärnan i vår motivation, själva fokus i vår omvändelse, korset, Jesus Kristus kärlek till dig och mig.
Remembered from heaven a voice that said to him, you the shadow of the garden, I found the Son of Man. He was bleeding, he was crying, he was praying from his soul. I was chosen among angels to come to him. From his Father's loving heart. You are Messiah, chosen from above. Your Father has spoken, in you I am well pleased. Trust in the Father, and he'll take you all the darkness on Mount Calvary. I heard the Son of Man. He was shouting, "It is finished." Then he died upon the cross, and the eyes of all the angels in the universe were there to see the love of Jesus when he came. The glory of the temple.